Att tillåta adventstiden att vara en tid inte av glögg, inte av mingel, inte av en massa julbord, för det ska ju komma till julen när vi firar, utan istället ha liksom en slags förberedelsetid där man kan reflektera, det tror jag är jätteviktigt. Vad vi gör i vår tid nu är att vi jämnar ut allting. Och det finns det ingen skillnad på förberedelse, på fest och på efterarbete och så. Allt ska bara vara en enda stor upplevelse. Och där tror jag väldigt många människor kör i diket, för det är ju stressande. För livet är inte så. Att hetsa och visa upp i sociala medier. Så jag säger bara varför.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma som drivs av Epi. Idag är det jag, Marie Söderqvist, tillsammans med min kollega Fredrik Thorhammar som kommer att prata med jesuitprästen Thomas Idegard som just nu sitter i Sydafrika men har ett långt förflutet i Sverige och varit präst i 10 år nu. Och innan jag hälsar honom välkommen så är det så att vi är 2 dagar eller 3 dagar före julafton när den här podden släpps. Och det är kanske den period under året som människor är som mest stressade. Man kan inte öppna en tidning, man kan inte lyssna på ett radioprogram utan att höra om att människor håller på och springer benen av sig för att hitta de sista julklapparna, för att baka knäck, göra hemlagade bullar, få ordning på hela schemat över jul så att man hälsar på rätt släkting, att man inte är för mycket hos sin mamma och för lite hos sin pappa, att alla helsyskon och halvsyskon och alla får lika mycket saker. Och dessutom ska man då själv vara snygg och julpyntad och hela säcken ska vara full med julklappar. Hur man ska lyckas med det här har ju då skapat ångest som börjar redan i november. Och i år, och det här tänkte jag att du får berätta mer om, Fredrik, för du har ju barn i rätt ålder, så har det också introducerats någon extra jobbig grej för småbarnsföräldrar. Man ska liksom skapa någon sorts mini-julafton varje dag i december ända fram till jul.
Ja, någon slags nissedörr som ska göras med överraskningar varje dag. Det är ingenting vi har introducerat hemma, måste jag säga, för det orkar vi inte med. Men jag märker ju också att många andra gör det och mycket annat.
Vad sa du att det kallades för?
Nissebus eller nissedörr.
Ja. Och detta innebär alltså att redan lite hetsade småbarnsmammor mest ska då liksom göra någon sorts pynt, någon överraskning, någon julklapp för sitt barn varje dag.
24 stycken.
24 stycken inför jul. Och sen så lägger man ut detta i sociala medier och tävlar med varandra om vem som har skapat det mesta, största överraskningen. För att också bygga upp förväntningarna till ett berg fram till den 24 december.
Och sen ska man känna frid också.
Och sen ska man känna frid. Och i detta tänkte vi då, Thomas, du som ändå jobbar med att skapa frid och hjälpa människor att känna frid, vad tänker du när du hör oss beskriva vad som är upprampningen till denna fridfulla jul som ska inträffa om 3 dagar?
Ja, om jag först bara korrigera fakta. Jag har varit präst i lite mer än 6 år och sen har jag varit jesuit i 11 år. Bara så det är liksom,
ja, just det. Jag som är lite okunnig blandar ju ihop begreppet jesuit och präst. Men du blev prästvigd för 6-7 år sedan och började studera till jesuit.
Jesuit blev 2012, ja, men i alla fall, då har vi klart det.
Sen ska man väl också lägga till att det är katolska kyrkan, för det har kanske inte alla vet heller.
Katolsk präst, precis, jesuiten, ordensgemenskap i katolska kyrkan, ja. Ja, nej men, och sen, ja, om jag hjälper folk att skapa frid, det är ju så, Gud i grunden är ju, Gud är ju den som är grunden för verkligen sann frid. Och vad är sann frid? Det är ju då att veta att livet står inte och faller med mina prestationer, men att också mina begränsningar inte är det som har det sista ordet och inte heller andras begränsningar. Det är ju ändå liksom en utgångspunkt för frid, och det betyder att man kan ha denna inre frid. Grekiska filosofin talar om eudaimonia, alltså glädje. Det kan man ha och sen ha ganska rörigt runt omkring sig. Men det är klart att det finns ju en koppling, som ni är inne på, mellan allt det som man ser till händer runt omkring en, och om man också kan, så att säga, kan ha den här friden. Men jag ser mig själv som präst, som någon som förmedlar Guds frid. Och man kan väl säga att det låter ju, när ni berättar om de här enorma kraven som det verkar som att människor ställer på sig själva eller accepterar också. Det är ju ingen som tvingar någon att ha de här 24, vad kallas det, de här luckorna man skulle, de här överraskningarna. Det är något man tar på sig själv. Och sen att hetsa och visa upp i sociala medier, så jag säger bara varför.
Det undrar jag också, som ju nu faktiskt passerat småbarnsåren. Men varför ska man addera ytterligare en sak till något som redan är ganska krävande? Att se till att man får en någorlunda fridfull jul.
Det kan man ju, man kan ju förstås undra varför och bara säga lägg ner det, och det är enkelt och sådär. Men en begränsning som ganska många människor har är ju att man tar till sig och tar åt sig av vad ens omgivning gör och påverkas av det. Hur ska man, om man är en sån människa med begränsningar, ändå kunna hitta någon slags lugn och frid? Och hur ska man göra då för att säga nej till saker som man egentligen kanske inte är så sugen på?
Ja, alltså, om vi backar tillbaka lite grann, det är ju så att, alltså, det goda i det här, låt oss börja hitta det goda i det här. Det goda i all, om vi tar nu en normal julstress som vi väl alla på något sätt har varit med om. Det behöver inte gå till de här kanske extrema formerna som är nu socialmediedrivet dessutom väldigt mycket. Utan en sån här normal julstress, vi vet att jobbet slutar med viss tid och sen är det några veckors ledigt och så börjar allting om med en ny termin och så vidare. Så det stressar lite grann i sig, och sen så vill man naturligtvis göra det bra för människor under helgerna. Så allt det här med att man jagar runt och handlar och allt det där, det kan å ena sidan ses som en kommersialisering som onödig, men den goda drivkraften i det är ju helt enkelt att man vill att det ska vara en tid där människor, familj och vänner kan komma samman och trivas och umgås så. Så det är ju den goda drivkraften, och frågan är då hur kan man bevara den goda drivkraften utan att man helt tar ut sig själv? Ja, alltså jag kan ju bara säga att det som är min egen tillhörighet som kristen, som katolik och som också då som katolsk präst och dess man, det är ju helt enkelt att julen handlar ju om någonting. Och om man då har en kristen tro eller bara av kulturella skäl vill docka in i det som ändå har präglat vår del av världen så väldigt mycket, då är det ju trots allt så att det handlar om någonting större, någonting som inte är vår omedelbara middag eller som inte är våra presenter, utan att det är någonting annat mycket större som vi minns, nämligen att Gud själv föds in i den här världen. Och det är ju en sån hisnande tanke så att man bara det borde stanna upp och sitta stilla. Alltså det varat som håller all universum i sin hand, som inte är en del av universum men som gör att universum kan finnas, blir del av universum. Den som är obegränsad väljer att bli begränsad. Den som är allsmäktig väljer att faktiskt ta bort sin makt genom att gå in och bli som vi i allt utom i våra synder. Och det har ju en enorma konsekvenser för våra liv. För det betyder ju liksom att allt det som vi ser och som vi faktiskt också gör här inte har sista ordet. Vare sig det är positiva eller negativa saker, utan att det är någonting som är mycket större, någonting som har sista ordet, som har kommit in och visat det för oss. Någonstans där tänker väl jag att om man vill på något sätt högtidlighålla detta, så borde väl det då prägla vad man så att säga gör av de här dagarna.
Och då, om man ska tänka som du tänker, då är det ju verkligen motsatsen till det man gör, för då är ju det lite fjuttigt. Det du beskriver, det är ju något helt storslaget som man skulle kunna vila i och tänka på. Ja. Och då spelar det inte så stor roll om knäcken blev överkokt eller inte, eller om den inte ens blev av. Eller om julklapparna inte var optimala, eller om det blir på mellandagsrean, de inhandlas istället. Allting krymper lite.
Ja, och det är ju så. Det är det som är problemet, va, med människan. Hon gör sig själv, verkligen sätter sig själv i centrum och gör sig själv till Gud. Och det som är alltings måttstock. Då blir det inte bara så att det riskerar att gå åt skogen eftersom vi är begränsade. Och vi har också saker i oss som drar åt det som är ont. Utan det också så blir det så enormt tungt krav på oss själva. Jag är ju inte fatalist, och den kristna tron är inte så att den säger att okej, sätt dig bara ner, knäpp händerna och låt Gud verka. Vi samarbetar med Gud. Gud har ju skapat oss och vill verka genom oss. Men att det måste ändå, alltså, ledordet är väl att det ska vara ordnat och det ska vara proportioner. Och sen har jag förståelse för att alla då inte har en aktiv kristen tro eller tycker att allt det här låter väldigt långt bort. Men det är ju faktiskt grunden för julen. Grunden för att vi har ledigt och en annan lunk bara de här dagarna. Och kunde man åtminstone reflektera lite över det och säga okej, vad kan jag då göra av det som liksom bygger upp istället för att det totalt tröttar ner? Och då skulle jag vilja nästan tipsa för att stäng av alla sociala medier.
Ska man stänga av TV också? Eller ska man kolla på Kalanka? Eller är det lite av en hädelse?
Sen kommer ju midnattsmässan från Rom, från Vatikanen, med påven själv senare på kvällen. Det är ju väldigt, jag vet ganska många icke-katoliker och hyggligt sekulära människor som har som jultradition det Kalle Anka, och sen är det Karl Bertil Och sen kommer det lite julsånger alltid någon kör. Och sen vill man ändå ha påven och midnattsmässan till den här sista kvällsgroggen på julafton eller vad det nu kan vara.
Och det kan man ändå
det
kombinera, grogg och påven.
Jag tycker att om man skulle vara på plats i själva kyrkan så kanske man skulle låta vara en sak komma i rätt ordning.
Du, Thomas, du nämnde precis att Sydafrika är ett land där det blir elavbrott ibland. Hur tacklar man det på bästa sätt, på ett fridsamt sätt?
Ja, ja, precis. Det där med att man pratar om hur viktigt det är att vara frid, att ha frid och sen att man går till sig själv och inser om man då hetsar upp sig över att internet går ner. Ja, det är ju en av de saker som det här landet har stora problem med. Det är elförsörjning. Vad jag förstår rätt så är det elinfrastruktur. Jag är ju bara här några månader tillfälligt sedan jag kommer tillbaka till Sverige. Men det är en utmaning. Man får helt enkelt lära sig att ibland, det har hänt att vi har haft helger och så där man inte haft någon kontakt med omvärlden på det här sättet. Och det får väl gå.
Därför att elen inte finns helt enkelt.
Exakt. Och jag tror att det är värre än att jag inte kan ringa in till podden eller så är det väl värre för de som driver företag och verksamheter. Jag pratade bara här i byn där jag bor med en kvinna som vars man, hon och hennes man drev jordbruk och så är det enorma kostnader att ha de här reservaggregaten för de här strömavbrotten som kan vara upp till 11 timmar per dag.
Oj.
Per dygn.
Det här är faktiskt ett problem som börjat dyka upp i Sverige också. Det har ännu inte varit så att vi har några avstängningar, men det har faktiskt hotats med avstängningar för att vi också har en för dålig infrastruktur för el. Men det är ett annat program. Vi har skrivit flera rapporter på Epi om just detta ämne. Men,
okay.
Jag tänkte Thomas, när du är i vanliga fall i ditt värv i Sverige och träffar församlingsmedlemmar och så, är det någonting du märker av å ena sidan julstressen som vi har varit inne på, men å andra sidan om man inte har familj och barn och jättemånga vänner så kan man ju också få bilden av att den ensamhet man känner förstärks och accentueras under jul. Är det något du märker bland dina medmänniskor?
Oh ja. Och jag både bland folk i församlingen och andra. Får jag bara lägga till en sak som är viktigt också om man verkligen tar den kristna julen på allvar. Det är ju att vi har något som heter advent före jul. Och det som har blivit del i vår del av världen, jag minns det från de år jag bodde i London också. Då började ju julpyntningen redan i typ september tror jag. Jag hade i slutet på september i Wimbledon när jag bodde. Då var det julpyntat på en del ställen. Och det vill säga att man hoppar över. Vad är advent? Ja, det är ju vår förberedelse för att fira Kristi födelse. Och förberedelsen, liksom strikt i någon slags teologisk andlig mening, den handlar ju snarare om att just dra ner tempot. Börja titta på, ja, men vi har de två stora gestalterna adventstiden, Johannes Döparen, som talar om omvändelse, Guds rike nära, vänd om. Det vill säga ändra ditt sätt att tänka för du ska få ta del av någonting som är mycket större än du, men som också ger så mycket mer än vad du själv kan åstadkomma, nämligen evigt liv. Och sen har du Jungfru Maria som tyst bevara detta i sitt hjärta som det står flera gånger i Lukas evangeliet. Så du har som en ändrat sätt att tänka, titta på ditt liv lite grann, det är ju den kyrkliga tolkningen. Var behöver jag så öppna mig själv mer för Guds frid, för Kristus? Och sen, Jungfru Maria, vad gör jag av det faktum att jag bär också Guds ord i mig som ju hon gjorde rent fysiskt men som vi som kristna delar genom dopet? Och att tillåta adventstiden att vara en tid inte av glögg, inte av mingel, inte av en massa julbord, för det ska ju komma till julen när vi firar, utan istället ha liksom en slags förberedelsetid där man kan reflektera. Det tror jag är jätteviktigt. Vad vi gör i vår tid nu är att vi jämnar ut allting. Och det finns det ingen skillnad på förberedelse, på fest och på efterarbete och så vidare. Allt ska bara vara en enda stor upplevelse. Och där tror jag väldigt många människor kör i diket, för det är ju stressande. För livet är inte så. Ensamhet är på jul, och därför tror jag så här att ska man göra någonting vettigt och fundera på sina julaktiviteter eller redan i advent, varför inte fundera på, känner jag någon? Och oftast är det så att vi har ju både i vår närhet, både kanske släktingar och vänner och grannar, människor som vi vet är ensamma, som kanske ingen kommer att hälsa på, som inte har en julstress som handlar om hur ska jag kunna få ihop det med så många som möjligt, eller så att säga få till det för dem, eller prestera som det lite grann handlar om, utan som snarare tänker att det här är en tid av ensamheter. Kanske tvn är enda sällskapet. Kanske jag skulle kunna stryka bort någon mottagning och någon någon fixning där och där till att faktiskt kanske ägna en kväll eller i alla fall någon timme åt ett samtal med en sån människa. Det låter så här, nu ska prästen påminna oss om att vara god, men faktum är att det ligger väldigt mycket i det. Då kommer julen att få en mening som inte handlar om mina prestationer och vad jag kan visa upp på sociala medier att jag har gjort, utan som faktiskt betyder något för någon.
Ett bra råd, tycker jag.
Verkligen. En annan sak som jag tänkt på, det här med jul och hur man ska förhålla sig, inte minst när man är förälder till barn, att väldigt mycket handlar ju om att man vill att barnen ska uppleva något fantastiskt. Eller varför säger man det? Eller intalar sig det? Och man tror att för att skapa den här lyckan så måste man göra alla de här sakerna. Och det har jag också funderat på. Kan man se det där ur något annat mer då kristet perspektiv, hur man ska vara som förälder? Att det är inte att organisera på snyggast och bäst sätt och ha störst pakethög som är att vara bäst förälder och ge bäst förutsättningar för sina barn.
Och hur förklarar man det för barn, kan man säga? För att som förälder uppleva besvikna barn på julafton är, tror jag de flesta skulle uppleva som ganska plågsamt.
Ja, precis. Då kan man väl säga så här, om besvikelsen kommer av att man inte fick precis de materiella prylar som han hade hoppats på, då tror jag att man som förälder har andra problem som inte bara är kopplat till jul. Det vill säga, då ligger mer en grundläggande, vad går livet ut på? Det är klart att vi tycker om att vi har materiella prylar, men de är ju inte ett mål, de är ju medel för någonting annat. Och då är jag tillbaka till att det blir mitt svar mer prästerligt än något annat. Ja, men sätt Jesus i centrum, det vill säga, sätt i centrum det faktum att idén, även om man då själv inte riktigt fullt ut skulle kunna tro, men idén att Gud går in i världen för att dra världen till sig. Det vill säga att det inte är vi som söker Gud så mycket som Gud som söker oss. Och att han gör det under omständigheter. En människa skulle komma på idén att om jag ska födas in i världen och nå flest, då föds jag väl in i kejsarpalatset i Rom. För det var ju den tidens liksom centralpunkt. Nej, nej, nej. I en avkrok. En ung kvinna som dessutom har en reguljär relation, eller nej, de ska ju gifta sig, men det verkar ju som att hon är gravid och det har liksom gått händelserna i förväg. Det finns så många faktorer runt det här som är så här, men vänta nu, så här skulle ingen människa ha kommit på att göra det. Och Gud gör det så. Det vill säga, Gud vill säga något till oss med det. Börja ställ det i centrum. Varför inte ha det viktigaste man skulle kunna ställa fram vid jul är väl trots att en julkrubba och förklara för barnen, det här är historien med jul och det här är orsaken till varför vi firar jul, och det ska snarare ge oss tacksamhet och fest, men det ger oss också en viss eftertanke. Vad betyder det här för det mänskliga livet? Och kan man försöka, så min tanke är, jag tänker så här, organisera hela julen kring det handlar om, i alla fall kring ett centrum som inte är de egna prestationerna eller att jag själv ska få presenter. Alltså jag tror att det är det enda rimliga. Och sen tycker jag det är naturligt att du har den kristna aspekten på det. Men att fråga sig, vad är det jag tjänar egentligen? Vad är det jag gör det här för? Barn vill uppleva julen, ja visst, men ska julen vara en enda händelse av underhållning? Eller finns det något annat som är värdigt? Jag tror att det vi gör med julen kanske egentligen ställer oss frågan det vi gör med våra liv överhuvudtaget.
Aha, så julen blir en slags koncentrat av livet i övrigt, menar du?
Kan vara. Om allt går ut på kickar, upplevelser, häftiga grejer, materiella saker, alla ska komma samman, vara där och uppleva det och det och det. Och allt detta, det blir sådär koncentrat på några dagar. Men om vårt liv egentligen handlar om att jag tjänar sånt som till slut är förgängligt. Jag tror att det är Bob Dylan som säger, har sången You Gotta Serve Somebody. Han har helt rätt. Människan är gjord för att tillbe och dyrka. Vi är skapade för att dyrka. Problemet är att vi dyrkar sånt som inte är värt att dyrka, nämligen sånt som är, precis som vi, försvinner, förgängligt. Och då skapas alla problem. Så att ett liv där vi dyrkar den som är värd att dyrka, Gud, och försöker organisera allt annat utifrån det, det kommer faktiskt också att minska stressen. Sen kommer det inte alltid att leda till all feelgood. Vi vet ju också vad som händer med barnet i krubban. Alltså den riktigt kristna julberättelsen är det ju till tjo och fröjd och alla lever lyckliga. Han kommer in i världen för att också få på sig allt det vi gör av världen. Nämligen synd, sorg, synd och död. Så krubban har en skugga med korset över sig. Och det är faktiskt också viktigt att påminna om. Gud gör det här därför att vi har liksom, vad säger man, screwed it up a little. Och han gör det nu med sig själv för att visa, vänta, hallå, det finns något annat. Och jag är till och med beredd att gå igenom det här som ni utsätter mig för och säga okej, okay, jag förlåter er om ni bara följer mig till det här andra. Man kan fundera lite grann kring, vad är det jag dyrkar? Vem är det som jag tjänar egentligen i mitt liv?
Nu tittar du kanske inte så mycket på svensk tv eftersom det är i Sydafrika, men för någon vecka sedan, precis så här lagom inom jul, så blev Sveriges nya ärkebiskop intervjuad av en svensk politisk journalist. Och han fick frågan om han trodde på Jesus uppståndelse. Och då sa han att det gjorde han. Och då fick jag fråga, men hur menar du på allvar att det där har gått till? Och då säger han, ja men exakt det vet inte jag, det kan inte jag svara på. Och detta har utlöst en stor diskussion i sociala medier, många olika memes och skämt om detta. För det han sen försökte förklara ärkebiskopen, det var ju liksom, ja men man kan ju tänka sig alltså, att allt det här handlar om mysterium. Tillvaron är ett mysterium, soluppgången är ett mysterium, vilket fick alla Sveriges lätt autistiska KTH-utbildade män att skriva, nej men en solnedgång och en soluppgång är inte ett mysterium, motsatsen vore ett mysterium. När jag läste det här så kände jag bara, är vi inte så otroligt långt bort från det du också försöker beskriva, någon sorts känsla för att det finns något större, det finns något vi inte vet. Det finns saker som ligger utanför oss själva, något som inte är naturvetenskap i sin mest fyrkantiga mening.
Ja, men så är det ju. Det där har jag tagit del av också här. Han talar ju teologispråk, det är något annat än vad fysikerna... jag skulle säga så här, jag skulle ha valt ordet mirakel, det är ett mirakel. Jag menar, jag tror definitivt... om du inte tror på Jesus uppståndelse från döden, då är ju hela den kristna tro fullkomligt meningslös. Och det faktum att det som är kraften i att vi 2000 år senare efter denna händelse i Betlehem firar födelsen av denna person. Det har ju inte att göra med att det här var en fantastisk profet eller någon som sa fina saker. Utan det är ju precis det faktum att han har dött och uppstått för att visa att döden inte har sista ordet. Och för att bekräfta sin också gudomlighet. Om man inte tror på det, då faller ju allt. Då är det ju bara, aposteln Paulus säger till mig, då är vi kristna de mest ömkansvärda människor som finns. Vi firar inte ännu en profet. Därför att ingen firar idag profeten Platons födelse eller profeten Bertrand Russells födelse. Vi firar faktiskt Jesus från Nazarets födelse därför att han är någonting mer, någonting större. Jag kan ju förstå att det finns poänger att man vill fråga i alla fall vissa kristna samfundsföreträdare om de fortfarande står bakom de här kristna dogmerna. Jag tycker det är fantastiskt att Svenska kyrkans ärkebiskop bara säger självklart. Men om man betänker lite grann är de där frågorna ganska onödiga, för det är själva essensen i kristen tro. Och att det finns mirakel, det vanligaste sättet som Gud jobbar i världen, det är genom oss. Man säger att Gud är primär orsak och vi är sekundära agenter, vi är de som normalt sett handlar. Men sen finns det också utrymmen för mirakel. Och naturvetenskapen är fantastisk, men naturvetenskapen kan bara ge svar på frågor som naturvetenskapens metoder kan undersöka. Och naturvetenskapens metoder kan inte undersöka en intelligens som finns bortom tid och rum. För naturvetenskapens metoder är begränsade till tid och rum. Så att en lite större ödmjukhet bland naturvetare...
Eller politiska journalister kanske.
Ja, jo, det är precis, absolut. Men jag tror att du har rätt. Kanske så är det så att hela den där diskussionen speglar det du är inne på, att vi inte har några koncept för det här, att allting som vi gör och är verkligen det enda som gäller och det enda som finns framför allt. Men kanske också, om man vänder på det och ser det positiva, det uttrycker kanske ändå ett sökande. Både journalistens fråga kanske innerst inne med ett sökande. Kan
att han valt också att ha honom där i programmet.
Exakt. Så att låt oss både se liksom det som gör att vi kanske har farit iväg lite grann, men också se det positiva i att vi, återigen som jag sa tidigare, att vi stressar för jul. Det är något viktigt med jul och det kanske för de allra flesta ligger lite utanför bara att nu ska familjen komma samman och man ska träffa alla. Och om man kan börja där och säga okej, men hur driver jag nu det här lite grann så att det blir rimligt, så kanske många människor skulle undvika att sätta sig själv i allt för stora problem i onödan.
För dig själv då, jag kan föreställa mig att för en präst så är julen en ganska arbetsam tid. Det händer mycket i kyrkan. Känner du själv julstress?
Alltså i år...
Kanske inte just i år då.
Nej, just, jag gör ju normalt sett, jag gör just ett fortbildningsprogram som man gör efter 10-12 år som jesuit för att förbereda de sista ordens löften. Det är det jag gör här i Sydafrika. Och då är det så här, som jag tror jag skrev till Marie när vi bokade tid här. Jag har ju nu är det ju högsommar här, så det är 30-35 grader varmt, det är sol, det är hopp i poolen när man är ledig. Det är fantastiskt väder. Och det enda som påminner mig om att vi närmar oss jul, att vi har advent, det är liturgin, det är mässan och tidebönar. Just det, vi har ju faktiskt advent nu. Annars finns ju ingenting i omgivningen här som ger mig konnotationerna till advent och jul som vi har på norra halvklotet. Och det tycker jag är positivt på ett sätt. Jag funderar på det. Jag menar, jag saknar jättemycket lussebullar och kommer att sakna svensk julmat. Grillat som man har här på julen, det är ju trevligt andra dagar på året. Men nu är det så. Men jag tänkte så här, att faktum är att det här är för mig väldigt bra. För jag får en chans att fundera på här, återigen, också själv som präst, vad är egentligen julen handlar om? För att också som präst hinner man bygga upp en massa saker. Just det, innan jul är det en massa adventsbikter i församlingen. Och sen är det så, nu är jag så att säga med i ett program med en massa andra präster. Och vi har vår egen liturgi tillsammans, men annars gör vi inte så mycket. Vi ska ut och arbeta i församlingen i januari. Men vi gör inte så mycket mer kyrkligt. Så att egentligen så, ingen snö, ingen bjällerklang, inte de svenska jultraditionerna som de är kristna, utan bara renodlad liturgisk jul. Det gör att jag får faktiskt fundera igen på julens budskap också för mig. Det tror jag är väldigt nyttigt. Annars är man som präst, eller som du säger, det är mycket gudstjänsttid. Det katolska kyrkan har ju då vid adventsbikt, så att återigen, adventstiden är till för omvändelse. Var behöver jag låta Gud verka mer i mitt liv, öppna mig mer för Kristus? Och då går man i bikt och man har vissa sådana kanske adventsandakter som är lite mer av förberedande karaktär. Och det gör ju då att katolska präster jobbar väldigt mycket. Och sen har du då själva julaftonskvällen och sen hela juldagen och så dagarna som kommer efter, att fullt av olika typer av gudstjänster. Men det hör ju till. Den stress man har där är egentligen den som hinner skriva sina predikningar till allting och så. Det är väl ändå ganska hanterlig stress jämfört med de här sakerna ni beskriver som måste vara hemska.
Precis efter jul kommer ju nyår, som ju är en mindre viktig kristen helg, även om den faktiskt finns. Men det är ju en tid då väldigt många människor lovar sig själv nya saker och nyårslöften som ofta har med hälsa och sådär att göra. Finns det någon, hur ser du på ur ett kristet katolskt perspektiv på nyåret och nyårslöften och föresatserna om att bli en bättre människa?
På ett sätt är det ju ganska katolskt. Alltså, nu sätter jag upp regler, nu sätter jag upp mål, nu ska jag försöka bli bättre, och sen så inser man efter att ha målat att man
inte redan i februari har det fallerat.
Framåt sportlovet så är det över.
Och då får man revidera, vi går i bikten och så börjar vi om igen. Och det finns ju något positivt, tycker jag, det. Återigen, att vara människa är att bli människa mer och mer. Så att vi använder vår förmåga, att vi tittar på våra liv, var behöver jag göra saker på ett bättre sätt. Det behöver ju inte vara kristen eller religiös för. Det är ju bara det att vara människa. När det gäller nyår är det intressant, därför att katolska kyrkan har på nyårsdagen, vilket är faktiskt en stor högtid. Det är inte alltid så att alla uppfattar denna högtid, i alla fall inte med mest deltagande tidigt på morgonen på nyårsdagen. Men vi kallar det för Jungfru Maria, Guds moders högtid. Och den ligger 1 januari. Dels är det ju minne av Jesus, som ju är jude, blir omskuren efter drygt en vecka efter sin födelse. Så man har alltid firat hans omskärelsesfest där. Det vill säga, det var ju en viktig del i den judiska traditionen. Men då säger vi då, katolska kyrkan säger, Jungfru Marias högtidsdag. Och varför är det i början på året? Ja, hon ger en ganska bra vägledning för vad vi kan göra. Vi står inför ett år där vi har ingen aning om vad som kommer att hända. Jag tror att de allra flesta av oss kan, när vi tittar tillbaka på det år som har varit, kan vi tycka att tiden har gått fort. Men vi kan också inse, om vi reflekterar lite grann, hur lite som faktiskt ligger i våra händer. Vi kan vara tacksam för allt gott som vi har fått, men vi kan också konstatera att i väldigt många fall så har saker dykt upp som vi aldrig kunde kontrollera. Och i värsta fall har det till och med varit sorgliga händelser. Och vi minns ju, bara några år sedan hade vi pandemin. Det är så lite som ligger i våra händer. Och vad gör då Jungfru Maria? Ja, hon säger, må det ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Och lite grann den hållningen inför det nya året. Okej, saker kan påverkas av mig. Väldigt mycket kan inte påverkas av mig. Och hur ska jag förhålla mig till allt det som inte kan påverkas av mig? Ja, som kristen säger, man lägger i Guds händer. Det vill säga, det betyder att jag lobotomerat tänker bort mitt eget ansvar. Men det bygger ändå återigen på en visshet i att bortom allt det här så finns det någonting, någon som är mycket större och som faktiskt har en idé och en riktning. Och om jag kan försöka docka in lite mer i det med den hållning som Jungfru Maria har, som ju är en väldigt smart hållning. Hon ställer ju en smart fråga till ängeln. Vänta, hur ska det här ske? Det är ju en av Bibelns bästa frågor. Det är en kritisk fråga, men den är kritisk för att hon vill försöka förstå mer av den som hon faktiskt litar helt och fullt på, tillit, Gud. Och om vi kunde ha den hållningen lite mer inför nya året, återigen, vad är det jag tjänar? Vem är det jag tjänar? Och vad vill jag försöka organisera allting kring? Och hur förhåller jag mig till att väldigt mycket av det som kommer att hända mig det här året inte alls påverkas av mig alls?
Men ambitiösa nyårslöften är du för, i stort sett?
Alltså jag tycker alltid om när människor försöker bli bättre. Sen måste man väl då göra att de här nyårslöften ska bli realistiska. Och där har vi väl alla ibland kört i fälla. Men återigen, det får inte bli den här prestationen som jag är inne på nu och beskrev, när vi beskrev julen, eller det som egentligen borde vara advent. Vi är ju inte ens i jul. Julen börjar på julaftonskvällen.
Det här med eftertänksamhet alltså, under advent har vi faktiskt hoppat över rätt mycket. Det sker ju inte ens i något så här populärkulturellt sätt, utan det är bara en enda lång förberedelse inför julen.
Jag skulle säga att det är långt att julen är med hela tiden. Julen är liksom i förväg och sen ska den också komma. Det är en väldigt konstig sak där. Men det finns ingen som helst som förbereder sig, vad är det här? Du vet, och förr i tiden, men det har ju också slappats till i den katolska kyrkan. Adventstiden var ju mycket mer av en fastetid tidigare. Och traditionella katolska hem i vår del av världen är ju julaftonskvällen. Det är ju liksom någon enkel fisk som man äter. Det är köttfritt också. Och sen kommer då Jesus föds, vi firar detta. Och sen är juldagen, så bullar det upp. Och den där växlingen tillåter vi oss ju inte. Därför att vi kan få ut allting hela tiden. Och då är jag tillbaka till att jag tror att det är det som är stressen. Om man tänker att det som nu ligger framför mig i mitt nya år också bara handlar om det jag ska prestera. Då har man nog ett ordentligt jul att se fram emot som inte alls på något sätt är bra.
Jag känner att det nästan kommer att vara en så här, när man sitter och lyssnar på det här så kommer man bli stressad över att man har så lite plats för att tänka på julens riktiga budskap.
Ja, fast den kan man ju faktiskt skaffa sig, det vill jag säga. Jag hade en, jag tror han lärarinna som sa, det var någon som skyllde, ja, jag har inte hunnit den här, det är så mycket före jul. Och då sa hon, va, är det julen eller vi själva som stressar upp oss? Och det är ju faktiskt sant. Någonstans kan jag ju faktiskt hoppa av här. Jag är ju fortfarande en handlande aktör på något sätt. Jag kan säga, nej men vet du vad, det är jättebra att vi ska ha tid tillsammans, och min tid tillsammans med barnen nu kanske inte ska handla om att jag ska stimulera med ännu mer underhållning. Det kanske ska vara att vi lär oss att vara lite stilla och ha det lugnt tillsammans. Kanske till och med någon dag har det till och med hemska tanke tråkigt tillsammans.
Om jag får bara ställa lite tvärtomfråga. Ann Heberlein skrev en text i Svenska Dagbladet, tror jag det var, härom veckan, där hon lite antyder att den här, åh det är så stressigt inför jul, alltså hela utgångspunkten för vårt samtal. Kanske är det också en medial effekt, att det är ett smidigt krönikeämne, ett smidigt artikelämne, klickbart och sådär. Det kanske inte är så farligt egentligen. Den vanliga människan kanske inte är så himla stressade. Vad är din bild där från dina möten med församlingsmedlemmar och andra?
Det är en bra fråga, att du menar att alltihopa skulle vara en mediebild som gör att vi kan också ha det här samtalet.
Inte alltihopa, men det kan ju vara ett, så att säga, ett självspelande piano och lata redaktörer som tycker, släng in någonting om julstress. Det klickas.
Jag tror så här, som vi var inne på, ni tog ju så beskrivningar av det, och jag har också nämnt det. Jag tror att de så kallade sociala, men allt mer asociala får man säga, medierna spelar nog ändå en roll att driva på här. Gör de inte det? Om en del i prestationen ska vara att du lägger ut hur mycket av de här extra upplevelserna du tillverkar och producerar för din familj under, alltså det måste göra en ny dimension åt saker än bara det faktum att den kritiska faster Alma är på väg hem på juldagsmiddag.
För hon åker ändå hem sen någon gång, och så slipper
hon åker hem, och hon är inte intresserad kanske av att posa på selfies och sådär med julbordet i bakgrunden. Det kanske inte är viktigt för henne. Så att jag menar, jag får känslan av att de här sakerna, det kanske är en viss generation, det kanske är också en viss människor som mer eller mindre lever sina liv i de asociala medierna, att det är där som det kanske riktigt drar på. Så, som jag sa, det är inget fel att skärpa upp sig lite grann inför att någonting är viktigt, men liksom frågan är, alltså, hur gör jag det? Och till slut så har jag ju ändå möjlighet att säga nej, nu stänger jag av. Det är möjligt att min granne visar upp allt det här på media, hon hinner allt detta, men jag tänker inte göra det, för jag hinner inte det. Det är helt okej.
Ja, men för sociala medier är ju precis motsatsen då, kan man ju säga, till Gud och kyrkan. Man visar upp för andra människor sina egna ganska ytliga, synliga framgångar, eftersom det är synlighet man visar. Man kan inte visa upp att man är snäll på insidan. Utan det är ett vackert hem, vackra barn. Det är en sorts perfekt yta som man vill visa upp. Så egentligen är ju budskapet, släpp det och låt saker och ting vara. Ett av mina bästa råd faktiskt när det gäller jul, det är jag och mina barn som nu är 3 stycken och snart vuxna, vi skriver små julklappslappar till varandra, för vi har ofta varit på resa, så då har man ju inte kunnat släppa med julklappar. Men nu gör vi det fast vi inte ens reser bort. Så man får liksom bara öppna små lappar där det står en grön mössa från det här. Vilket innebär, har man hunnit köpa den, då får de en riktig grön mössa. Har man inte gjort det, så står det på en handskriven liten papperslapp som man sen i januari går ut och köper tillsammans.
Eller inte ens.
Eller inte ens köper, utan bara glömmer bort, för den behövdes inte. Och det är en av mina stora segrar i livet, att det har blivit allas förhållningssätt till julklappar. Och det är helt underbart.
Ja, jättebra. Och jag tror att, det är apropå er fråga tidigare, vad folk säger. Jag tror att mina erfarenheter är både från bekanta och familj, och även då från församlingsbor och människor jag träffar i själavård, att när familjer har beslutat sig för det, är oftast när barn är lite äldre, till och med vuxna, vi köper inte mer några julklappar, eller vi gör gemensamt det här för att vi ska vara tillsammans, eller vi skänker kanske bort till de som inte har någonting under jul, det ger en mycket större tillfredsställelse. Så det du beskriver är ett exempel på det. Fundera på, vad kan jag göra för att ta bort den där hetsen och stressen? Då är vi inne på att stänga av de här sociala medierna, jämförelserna, och kanske fundera på, måste det vara den här fruktansvärda kommersiella festen? För jag menar, om vi tittar på det utifrån, du har det här Black Friday som ju nu, vad jag förstår, är en hel månad i alla fall, 4 veckor. Och sen kommer då några dagar jul med ordinarie priser, va? Men det kanske är någon sån uppesitta kvällrea. Och sen är det en dag stängd, och sen kommer mellandags igen. Alltså det är så här... Jag vet, och det drivs ju av att vi som är konsumenter underhåller det här, men kan man inte säga, nej men snälla, jag stiger faktiskt av det här. Återigen, många människor beskriver också att inte ha, att sluta med julklappar när barnen är lite större eller vuxna, men också att faktiskt göra någon typ av meningsfull aktivitet. Jag vet familjer som på juldagen, eller julafton men också juldagen, gemensamt jobbar i till exempel en volontärverksamhet för ensammas jul eller något annat, och som uppfattar det, upplever det som väldigt meningsfull sak att göra tillsammans som familj. Min syster som de sjunger i gospelkör, hon när deras barn var små så tog de barnen med sig, hon och mannen och några till, tror jag, kör, och så sjöng de på ett äldreboende där folk, de visste att folk också skulle sitta ganska ensamma på jul, och bara det under julaftons eftermiddag är en fantastisk aktivitet att göra också tillsammans som familj. Så jag kanske funderar mer på det. Vad kan jag göra? I synnerhet också att det finns så många människor som är ensamma och som verkligen speglar sig i allt det här som poppar upp och ser allt det andra. Och kanske liksom ännu värre, människor som ser fram emot julen genom att inte se fram emot den, därför att den kommer att betyda bråk, missbruk, misshandel, sånt. Och fundera på, vad kan jag göra en insats där? Det skulle, tror jag, ge en julefrid som går utöver. Då kan man nog stressa lite för faste Alma på juldagen.
Jag vill börja säga tack så mycket, Thomas. Vi måste avrunda här. Och det var väldigt roligt att se dig från Sydafrika.
Det var roligt att se er också.
Ja, och vi ska ta med oss detta, och vi hoppas att några av våra lyssnare tar med oss detta och får några sista dagar innan julen inträder i frid. Får vi säga.
Tack så mycket, och god jul får man väl börja önska nu, trots att det fortfarande är advent, som du nu kommer att påpeka.
Absolut. Ja. Vi brukar säga att en välsignad avslutning på adventstiden, och en god jul när så blir dags.
När så blir dags, precis.
Nej, men verkligen till er och alla lyssnare, en riktigt välsignad jul, verkligen på alla sätt.